Jag brukar ha stegmätare med mig när jag vandrar omkring så här. Jag brukar väl ofta komma upp mellan 20 och 30 000 steg per dag.
Då får man inte glömma att äta.
Nej.
Annars orkar man ju inte.
Nej. Jag tycker jag äter hela tiden. Jag är hungrig hela tiden här ute. Sjön suger, säger de.
Utelivet i Sverige kan innehålla många saker. Som vandring, fiske, skidåkning, skoter eller cykling. Ibland fastnar man lite extra för något. Och det ska det handla om i Ute med P1 idag. Sjön suger, sa Louise Zetterström som du precis hörde. Och vem kan veta det bättre än hon som öluffat i Stockholms skärgård varje sommar i 19 år.
We are approaching Södra Grinda. Final stop Södra Grinda.
Här ska vi av.
Jag heter Linnea Lotto och följer med Louise ut i arkipelagen sommarsäsongens sista dag för skärgårdstrafiken. Och i Jokkmokk möter jag Linda Åkerberg på hennes resa genom Sveriges alla landskap där hon tar sig fram till fots, med kajak och på cykel. En krokig resa från Smygehuk till Treriksröset.
Alltså jag är så lycklig. Jag är så lycklig över att inte behöva bära en kajak. Jag brukar aldrig gå och vara lycklig för att jag inte behöver bära en kajak annars, men just nu är det den mest fantastiska känslan i hela världen.
Men det första stoppet blir alltså i Stockholms skärgård. Vi har åkt färjan i knappt 2 timmar och fått njuta av utsikten från storstadens puls förbi Djurgården och Gröna Lund, ut på havet och alla närliggande öar, tills vi kommer fram till vårt mål, den lummiga skärgårdsnaturen på ön Grinda.
Nu är vi i mellersta skärgården i Södra Grinda. Vi har gått av där. Och nu så tänkte vi skulle gå upp tvärs över ön till norra bryggan.
Men hur stor variation? För jag tänker att ja, men ö som ö, det kan väl vara, ser väl ungefär likadana ut allihopa, eller?
Ungefär, fast det är ändå annorlunda. En del har mycket vandringsstråk, en del har mycket byggnader och en del har skog. Och det har inte alls så mycket vandringsstråk. Och de är olika helt enkelt. Öar är som människor, tycker jag. Antingen gillar man dem eller så gillar man dem inte. Och vissa öar bara känner man, det här var inte så trevligt. Eller vissa öar känner man, wow, här var jättetrevligt.
Och du brukar känna det ganska snabbt, eller?
När
du
kliver så fort man kliver av öar.
Hej då, botten! Ses om några timmar.
Hela den här ön är ett naturreservat med jordbruk och djurhållning, skog, klippor och öppen odlingsmark. Här passerar vi både hästar och kor på vår vandring runt ön. Och i de här miljöerna har Louise Zetterström tillbringat sina sommarsemestrar i 19 år och bloggar om sina upplevelser på öarna. Men trots att hon idag är helt frälst av skärgårdsnaturen var det precis tvärtom hon kände första gången hon åkte ut.
Jag var född med 2 kompisar till Finhamn över en weekend, eller en natt egentligen. Och vi skulle bo i en stuga med närmaste toalett och utedass. Och det var första gången jag var skärgård, och det var 1999. Och jag tänkte, vad gör man här? Hela friden gör man här. Jag irriterar mig. Det fanns ingenting att göra. Och vi klättrade på klipper och vi skulle fiska och meta. Och jag tyckte det var jobbigt, hela grejen. Och jag bara skulle laga mat i köket mellan alla andra. Det var lite stressigt. Det var lite rörigt, tyckte jag. Det var liksom ingenting. Det var liksom ingenting som tilltalade mig alls. Och sen året därpå bjöd ut min mamma till skärgården. Det var en natt på Finhamn och en natt på Grinda. Och det var där jag blev biten. Det hände någonting här. Kanske för att jag var den som visade runt nu. Så att då bestämde jag mig där och då på Finhamn att nästa år ska jag ut och öluff alldeles ensam. Och det var 2001 och det gjorde det, verkställde planen. Och nu är jag där 19 år senare. Så nästa år firar mitt 20-årsjubileum.
Ja. Hur känns det då?
Det är jätteunderbart.
Ja. Du bara ler med hela ansiktet.
Ja, jo.
Tänk hur det kunde bli alltså.
Ja, och det liksom, verkligen liksom, vad är det här för någonting? Till nu är jag som besatt. Ja.
Men man kan
ändra sig.
Ja, men går du, vad tror du hände där från året när du kände att det här är så tråkigt, jag vill inte göra det här,
ja,
till året efter när du faktiskt tänkte det här ska jag göra igen? Ja.
Men det var nog för att jag var väl liksom, då hade jag en ledande roll, för då bjöd jag ut min mamma, då visade jag henne Första året då var jag med två andra tjejer som faktiskt hade varit med förut. Så jag kände mig lite, kanske lite underläge på något vis, om man kan säga. Så att det var väl kanske mycket det. Mm. Så
att, och sen har du fortsatt. Ja. Och du gör det här ensam.
Ja.
För att du vill.
Jag vill, ja. Ja. Jag vill inte ha honom med sig. Jag vet inte. Det är för att jag vill göra det jag vill. Jag liksom vill känna mig fri. Helt utan liksom några krav eller ingen behöver vänta på mig och ingen liksom behöver, nej, jag kan göra precis det jag vill.
Och hur brukar dina kompisar reagera på det då, att du liksom försvinner? För du tar ju hela dina semester till det här.
Ja, det gör jag, 4 veckor. Nej, men de är så vana nu att jag gör så här, så det bekommer de inte något mer. Nej.
Blir du aldrig trött på skärgården?
Nej, nej, aldrig. Nej, det är här jag vill vara på mina semestrar. Mm. Och helst åker jag ut då, direkt när jag börjar, kanske söndag, lördag eller söndag föredragsvis. Och så kommer jag hem liksom dagen innan jag ska börja jobba. För då hinner jag inte få den jobbångesten.
Men du bara kör hela semestrarna varje sommar?
Ja, ja. De har väl sett lite olika. I år var jag bara 3 veckor då. Men det är längre också, 3 veckor.
Och då öluffar du, som du säger. Ja. Då hoppar du runt mellan öarna, eller?
Ja, det gör jag. Åker med Vaxholmsbåten. Fast jag planerar rutten tidigare. Så att jag börjar boka. Jag kan planera rutten kanske i oktober, november. Så den är lite så grått och trist där hemma. Och sen så början av året så börjar jag boka. För man måste ut i god tid. För vissa öar måste man boka 1 år innan.
Hur känns det då när du väl kommer ut, när du har längtat så mycket under vintern?
Det känns jättekul. Det tar några dagar att komma ner i varv innan jag har fattat att nu är jag här. Det tar några dagar. Mm. Men, ja.
Hur tänker du, skulle du vilja bo på en sån här ö? Eller skulle det bli för mycket det? Eller?
Jag vet inte riktigt om jag skulle vilja bo. Det kan bli väldigt ensamt på vintern när allting slår igen och så.
Det är liksom mycket sommarskärgårdslivet som du har fastnat för.
Ja, nej, men alltså, vem skulle hälsa på mig här ute liksom? Jag menar, jag har så nära till vänner och liksom, man kan göra vad man vill när man bor i stan. Man är nära till allting så där. Skulle jag bo här, vem skulle, alltså, kanske en gång om året skulle jag kanske få besök. Jag skulle bli väldigt ensam, tror jag.
Så när du väljer ensamheten, då är det,
då är det
här och då är det härligt?
Ja,
Vart kommer vi nu då? Är vi på väg mot
norra bryggan här? Ja. Jag ser tvärs över ön.
Och här, det känns ju väldigt mycket som att man är ute och, nu när vi har kommit från vattnet och klipporna, så är det som att vi helt plötsligt går i skogen.
Ja, det är så.
Det varierande miljö, minst sagt.
Ja, verkligen. Nu kommer vi också till en grön äng också. Ja.
Och i den varierande miljön finns också godsaker att hitta.
Oj, men det är ju fullt med bär.
Ja. Vill du ha?
Är det björnbär eller vad är det?
Jag vet inte vad det är för då. Jag hoppas man inte dör av det här.
Jag vågar inte smaka. Men det måste ju, det ser ju ut som... Jo, men titta. Det där helt svarta bäret. Det här måste ju vara björnbär.
Ja, det är
Det finns ju så himla många öar i Stockholms skärgård. Är det någon särskild som... Det betyder extra mycket för dig?
Jag är ute faktiskt. Gör det. Jag har varit där så väldigt mycket. Och sen har jag ute julmarkerna på vintrarna och så, som jag alltid återvänder till också. Men ute har jag också en perfekt ö, för att de har också allt. De har många restauranger, värdshus och fina badplatser. Man kan hitta, det är väldigt, väldigt mycket folk, man kommer inte just till hamnen, men sen finns det en plats som man kan ha alldeles för sig själv, där ingen hittar, eller det är ingen liksom, ja, mer än jag. När jag kommer till en speciell ö så måste jag bara gå till en speciell plats som jag alltid går. Det är liksom som ett litet landmärke just för den ön, och sitta där liksom nästan säga hej till ön, eller liksom, ja, det är lite så. Jag måste visa att jag inte vill låta ut och veta att nu är jag här. Liksom, och så där lite grann.
Vi har nu gått över ön och kommit fram till den plats där Louise kärlek till Stockholms skärgård en gång började.
I den där stugan med 4. Ja. Där började, och det är 4 rum liksom i själva stugan där. Så det är bara ett litet rum med en liten säng och handfat var det där också. Men jag hade utsikt mot vattnet, så jag bodde i den rakt fram där, ingången rakt fram där till vänster där. Där borde jag.
Se om vi kan kika in eller kanske stör någon, men det verkar ju vara väldigt lugnt. Vi är ju ja. Som sagt på lågsäsongen eller på väg mot lågsäsongen.
Ja. När skolorna börjar då flyr alla eller skärgården.
Men hur är du övriga året? Hur mycket är du då i skärgården?
Inte så mycket faktiskt. Nej, det blir inte så. Någon enstaka weekend så där kan det bli om året kanske på våren eller hösten så där. Men det är inte så att jag sätter i system så att jag måste liksom, det blir väldigt mycket mindre.
Här ska vi se ett litet fönster. Man ser in här.
Ja, det är ingen som bor för de här stadsstolarna så där.
Hur känns det att vara tillbaka?
Ja, det är ganska häftigt faktiskt.
Ja.
Så här bodde jag. Jag har bott själv en gång och så bodde jag första gången när jag bytt mamma då. Första gången då.
Och det var här då?
Ja, det var bodde
i
det där.
I det här rummet?
Ja, och så bara året därpå och bo här igen då. Ja.
Det var här att började.
Ja, det var ja, eller Finnhamn vet jag. Det var där det började egentligen. Ja. Men Finnhamn och så Grinna var andra ön då.
Och där säger vi hejdå till Grinda och Louise Zetterström i Stockholms skärgård för att bege oss 1087 kilometer norrut här i Ute med P1. För vi ska till ett regnigt Jokkmokk.
Jag är så glad att jag inte cyklar idag. Du valde rätt dag för paus. Nu börjar det öka på med regnet.
Ja.
Här möter jag Linda Åkerberg som 2016 gjorde sitt första stora äventyr utan någon större vandringserfarenhet. Då hon vandrade den 428 mil långa vandringsleden Pacific Crest Trail från Mexiko till Kanada. Efter den resan blev hon fast och hon har varit på äventyr världen över. Men till slut kände hon att hon inte längre ville resa bort utan se vad som finns här hemma. Och när jag träffar henne är hon på sluttampen på sin resa genom Sveriges alla landskap där hon tar sig fram för egen maskin genom att paddla, vandra och cykla.
Jag har varit i Tanzania, på Kilimanjaro, Nepal, många ställen liksom runt om i världen men egentligen nästan ingenting här i Sverige. Så jag har länge velat göra någonting för att utforska Sverige mer och se liksom vad som finns här och vad man kan få uppleva. Och sen så har drömmen om liksom ett till lite större äventyr växt sig. Och det som blev naturligt att göra nu var liksom att jag vill göra samma sak som jag gjorde i USA, fast här. Och på det sättet upptäcka Sverige. Och då inte bara gå från söder till norr utan få se alla våra landskap också. Eftersom landet skiljer sig så mycket från liksom öster och väst också. Inte bara från söder till norr. Så där någonstans liksom växte väl mina idéer om vad jag skulle göra nu i sommar.
Och du gör det här ensam. Och du har även dina tidigare äventyr har du ju i alla fall till viss del gjort på egen hand. Hur har det varit?
Alltså jag tycker att det finns en väldigt stor tjusning med att göra saker ensam. För du får väldigt mycket tid. Eller ensam tycker jag är ett tråkigt ord för att det är så negativt laddat, men att göra det själv tycker jag liksom, det är som en helt annan sak, att vara ensam är liksom en känsla utav utanförskap på något sätt, och det tycker jag absolut inte att det här, utan det här är, jag gör det själv och det är också väldigt lyxigt för att du får liksom tid med dig själv som man aldrig får annars, att liksom bara vara sig själv, det finns ingen att liksom förställa sig för eller gå lite extra för eller gå lite mindre för, liksom du kan göra saker precis för dig själv. Och också så får man den här tiden att liksom tänka igenom alla de här tankarna som man kanske inte får annars, och liksom hitta in i sig själv på något sätt.
De flesta man pratar med som gör saker då själv eller på egen hand, att då säger man att ja, men man har tid att tänka, man hinner liksom prata med sig själv. Och har du upptäckt någonting nytt under den här resans gång?
Ja, vad har jag funderat på den här gången? Alltså, under min vandring i USA så blev det ju väldigt mycket tankar inåt. Det var ju en halvårs vandring på dryga 400 mil. Så det är väl mycket av de tankarna som kommer upp igen. Och det man tänker väl mycket på vart man befinner sig i livet och vad man vill göra, vad som gör en lycklig och sådär. Just den här resan har jag väl funderat mycket på varför jag dras så mycket till att göra sådana här saker och vad lycka är liksom för mig. Och där har jag liksom kommit fram till att när man är ute liksom, du är helt själv ute i vildmarken under några dagar, så kan det kan väldigt lätt bli ganska miserabelt ibland om det liksom vädret är usligt och det, ja, men det känns som att allting är misär. Men i det så är det också så nära till lyckan, för att du blir så lycklig av så lite i det där, vilket är väldigt fint. Jag tror att det är någonting i det som också lockar mig till att göra såna här saker, att just de där fina gränserna liksom, att känslorna spelar otroligt mycket mer än om man bara går och gör samma sak dag ut och dag in.
Få lite perspektiv på saker och ting.
Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg, jag paddlade ju bland annat Göta kanal, och första dagen avslutades med att jag var tvungen att lyfta kajaken förbi, jag tror det var 6 slussar. Och då var innan jag hade liksom fått någon hum om hur man skulle göra det där på smartast sätt, så det var ju helt sjukt jobbigt. Och sen när jag till slut äntligen var förbi och satte mig i vattnet igen, så var jag så här, alltså jag är så lycklig. Jag är så lycklig över att inte behöva bära en kajak. Jag brukar aldrig gå och vara lycklig för att jag inte behöver bära en kajak annars, men just nu är det den mest fantastiska känslan i hela världen. Så det är ju det där, man kommer liksom åt den där glädjen på ett helt annat sätt.
Många som lyssnar på det här tänker nog, shit, det där vill jag också göra. Ja. Och många tänker nog, men varför? Alltså varför gör man en sån här grej? Och du har ju varit inne på det, men jag tänker ändå så här, när folk frågar dig, varför? Vad säger du då?
Men det är ju lite grann det här, jag tror att jag alltid har dragit av det här att vara liksom på resande fot på något sätt. Att jag liksom var väldigt fascinerad av musik och liksom jobbade som musikfotograf och var med på turnéer, liksom hela den biten. Sen är jag sån som, jag hatar ju att träna liksom. Jag tycker att det är svintråkigt.
Det har jag tänkt, att nu måste du, det här med att cykla typ 6 mil på en dag. Ja, det är inte 18. Lätt. 18 till och med. Gud.
Nej, det har jag aldrig gjort innan.
Men det går bra, fast du inte gillar att träna.
Ja, men alltså, jag tycker jag avskyr, om man, det är ett starkt ord, men att träna. Men jag älskar att vara aktiv. Och jag gillar att vara liksom aktiv på det här sättet, att hela tiden förflytta mig någonstans nytt. Så det finns ju, jag har ju fått folk som säger, gud, jag tyckte jag var duktig som cyklar till jobbet en mil. Så jag bara, men gud, det tycker jag är ännu bättre än det här. För det skulle inte jag fixa att göra dag ut och dag in. Jag är alldeles för rastlös för att liksom fixa och åka samma väg. Liksom. Men att kunna liksom åka och hela tiden få nya intryck, det är väldigt, det är bra för mig, tror jag. Och min person. Men jag tror också att det är väldigt stimulerande för...
Jag tror vi ska gå hit, att man går vilse i centrala Jokkmokk.
Nej, men jag tror att det är väldigt stimulerande för, ja, men för hjärnan. Att liksom få nya intryck och liksom se saker. Jag märker ju liksom att minnet är ju väldigt mycket starkare när det händer nya saker hela tiden.
Mm-hmm. Vad intressant. Mm. Det är en sån sak som man kanske inte tänker på alltid, att det kan ge den effekten.
Nej, men precis. Alltså, nu har jag inte gjort det nu eftersom jag inte har några att prata med riktigt på samma sätt. Men när jag var i USA och de sista dagarna när vi fick gå, när det var liksom, hade blivit mörkt, så fördrev vi tiden med att försöka komma ihåg varje dag från dag ett. Och vi kunde komma ihåg, alltså hela den vandringen tog 175 dagar. Och vi kunde komma ihåg varenda dag från dag ett. Så, ja, men det var den dag vi var där och då mötte vi han, och hans tjej hade precis varit tvungen att åka hem för att det var någon som skulle gifta sig. Just det, och sen så tog vi en paus där vid den där ån. Alltså verkligen så här, precis. Och i vardagen så är det ju så här svårt att komma ihåg. Ja, vad åt du för middag i lördags?
Liksom. Fråga inte mig, det kommer jag absolut inte komma ihåg. Men jag tänker också att det kan vara en sak, att det är ju intressant för att när man är på resa på det sättet och inte har så många andra distraktioner, alltså man är närvarande kanske på ett annat sätt i det man gör jämfört med den här liksom vardagslivet som vi andra lever.
Ja, ja, det finns ju inget som liksom pockar på uppmärksamhet någon annanstans ifrån. Och det är väl också det som är så skönt. Jag vet ju folk som har haft problem med att man blivit utbränd och sådär, som reser ut i bergen. Och som, det är ju väldigt mycket intryck, men det är ju ingenting som pockar, utan allting bara finns där att begrunda i den takt man själv känner att man vill begrunda det. Det är inget som flyttar sig någonstans, det är inget som blinkar eller låter liksom. Så det är ju väldigt rofyllt.
Regnet öser ner i Jokkmokk och vi går till vandrarhemmet där Linda sover i natt.
Du har din, i alla fall för stunden, bästa vän med dig här ute.
Ja, vi är hyfsat bra vänner.
Inte bästa vänner.
Ja, det pendlar lite fram och tillbaks. Men min cykel står här.
Ja.
I alla fall. Nu blir de ganska glada. De blir lite tvättade idag när det regnar.
Vit och fin. Och typ. Den har ju, ja, jag vet inte. Det ser ut som en helt vanlig cykel, men den håller det för... Gissa typ GPS-telefonen kanske?
Ja, precis. En mobilhållare. Och sen har jag en väska som jag har fram på stiget med saker som jag vill ha nära till hands. Typ kamera och batteriladdare.
Och så har du en backspegel.
Ja!
Det är väl smidigt kanske när man är på vägarna?
Det är, alltså, det ser ju kanske lite inte supertufft ut. Men det är otroligt praktiskt att... Att ha det, speciellt när man cyklar på liksom lite större vägar där det inte är så stor väggren, att ha uppsikt bakåt. Det har gjort väldigt stor skillnad i hur, alltså slippa bli överraskad av att det dundrar förbi en långtradare plötsligt, utan att man kan hålla liksom.
Och du fick fixa däcket för några dagar sedan?
Ja, jag hade ju så himla tur att jag av en slump satt och liksom, ja, men blicken bara fastnade på däcket när jag satt och käkade lunch och insåg att, oj, vilket dåligt skick det är. Det var liksom, alltså, så nedslit. Det fanns ju ingen mönstring kvar, och det var till och med så att det liksom började, alltså att gummit hade börjat fillas ner så pass att det blev hål i det. Och då hade jag 6 mil kvar till Piteå och klockan var 2, så jag insåg, okej, nu gäller det bara att trampa för att hinna dit innan det liksom, innan någon mekaniker liksom, eller cykelverkstad stänger. Och hoppas att hjulet håller. Men sen när jag väl kom dit och fick det bytt, så sa ju han som jobbade där, han bara, jag tror inte det här hade hållit en mil till.
Ibland har man turen på din sida. Ska vi gå in och kika lite grann på din packning då?
Nu ska du få se en explosion. Kanske inte explosionsartar just nu.
Men du har inte så mycket grejer. Eller så här. Du ska ju ha med allting på en cykel i och för sig.
Då blir det lite mycket. Sen har jag den här. Så jag har ju egentligen 2 väskor bak. Liksom cykelväskor på sidan. Och sen har jag en enklare typ av väska som jag har liksom ovanpå pakethållaren med lite saker som kan behövas liksom under dagen. Jag har typ mat och sånt, mat och kök, regnkläder, så jag slipper det om det börjar regna, så vill jag inte ner i de vattentäta väskorna där jag har liksom sovsäck och sånt som jag vill ha torrt.
Hur löser du rent praktiskt med tvättning av kläder och av dig själv?
Ja, det är ju en annan praktisk sak med att vara själv, att det är bara jag som behöver bry mig. Men tvätta brukar jag göra på, vad ska man säga, men mellan etappstoppen på vilodagar. Om jag bor på hotell eller liksom på vandrarhem, eller om jag bor hos någon kompis eller sådär, så kan man få tvätta. Finns det inte, så kan man ju tvätta i liksom handfatet någon gång ibland. Men det har nog ändå gått ganska bra. Samma sak med mig själv, det är typ då jag duschar liksom. Men, och sen så får man väl kanske skölja av sig lite grann liksom, om det behövs längs vägen, men det, för mig spelar det ingen roll om jag är lite skit liksom. det är bara jag som lider av det, och det lider jag inte så mycket av.
Och den 3 oktober kom Linda Åkerberg fram till målet, Treriksröset, 480 mil från där hon startade sin resa den 1 juni. I nästa program ger vi oss in i skogen och pratar om vandring i orörd naturskog med äventyraren Peter Persson, och frågar forskare om skogen vi har i Sverige idag.
Urskog har vi faktiskt ingen i Sverige. Om man definierar urskog som att en skog som inte människan har gjort någonting i alls.